Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjärtligt välkomna till Lekträtt Sport och jag är på ett sprudlande humör.
För att Gais har gått upp i Allsvenskan?
Eller? Det tycker jag var kul. Jag tycker det var kul att Västerås gick upp med Kalle Karlsson i spetsen, alltså tränaren.
Kalle Karlsson, ja.
Men jag tänker, hur mår du, Olle? Bara så här innan, vi klarar av formaliteterna.
Ja, är det så kul att höra på formaliteter? Jag mår bra.
Bra. Du sitter med
du är lite röd i ögat.
Ja, det kliar. Jag vet inte riktigt vad det kliar i örat också. Ja, det brukar göra det på mig.
Ser inte bra ut.
Jag duschar väldigt mycket, så att det nog kan
vara... Gör bra. Inte det.
Vet du varför han duschar så ofta?
Jag brukar säga så här när jag duschar efter tennisen. Nu får man duscha i år också.
Ja, men det var inte svar på frågan. Vet du varför Jesper duschar så ofta?
Ja, det är onödigt med vatten helt enkelt.
Nej, jag tror att rätt svar är, jag tror mig vet att rätt svar är att han duschar alltid för han känns äcklig när han har varit på toaletten och gjort nummer två.
Tyckte med att det hade för gott om vatten. Det finns för gott om vatten på planeten. Gör med vattnet.
Det gör nog det i mitt fall i alla fall. Men Mats och Rima Sandberg och vår Mats Sandberg.
Ja, alltså jag känner mig mer rubbad än någonsin faktiskt.
Är det de här störningarna från ombyggnationen?
De bilar tar bort det här betonggolvet i ett cykelrum och ett värmeaggregat och det tar aldrig slut. Jag är då sömnrubbad från start så att säga. På radion jobbar jag på nätter och kvällar. Och så jag somnade sent och jag gör det fortfarande. Somnar klockan 1 så vaknar jag 2, somnar jag 2 vaknar jag 3. Och så vidare. Sen måste jag somna först klockan 3:15. Och sen börjar klockan 7 och bila med ett jättehögt ljud. Så jag brukar tänka på de här krigsfångarna förr i världen satt i betongceller. Och hörde liksom ett ljud som aldrig upphörde överhuvudtaget. De blev galna utav det. Antingen droppande ljud, alltså droppande vatten. Eller ett ihållande, ganska lågt ljud. Så känner
ja,
jag
det är tortyr, men alltså, du har ju också lite speciellt för att du har ju ett arv från din tid som, på Radiosporten när du kom hem vid 1 ungefär, gick och lade vid 3.
Ja, kvart i 2.
Kvart i 2. Men du somnar ju inte förrän klockan 3 på nätterna, visst är det så?
Nej, så är det.
Ja, och då, när sätter de igång med bilandet?
7.
Ja, det låter ju som att det innebär svårigheter för dig.
Ja, det blir tortyr helt enkelt. Jag förstår de här krigsfångarna utsattes för Ljubljanka-fängelset i Moskva. Alltså då... vet han som var räddade fångar ifrån Wallenberg. Alltså Wallenberg, Ljubljanka fängelset. Så känner jag mig varje dag nu.
Jag är inte säker på att du förstår, Mats. Jag förstår att det är väldigt jobbigt för dig. Och vi beklagar att det är jobbigt.
Jag tror att Mats vet precis hur han känner.
Ja, nej, men till alla de som har suttit i Gulag.
Kort sagt, jag är rubbad.
Ja, men en fråga när vi fortsätter. På tal tortyr och vatten. Sån kinesisk vattentortyr. Innebär inte det att man får en droppe på exakt samma ställe i pannan typ? Och till sist så gör det så ont. För man har fått den där jävla droppen på exakt samma ställe så att det är helt outhärdligt.
Det låter ju jättekonstigt. Men...
Det finns många sätt. Människan är bra på att hitta på sätt att plåga andra, det kan
jag
säga.
Ja, men om du säger det så, Jesper, för du har så hög trovärdighet, åtminstone för mig, så då tror jag på det.
Ja, det vet fan. Jag vet inte om jag ska ha det. Men då tror jag så här i alla fall. Vattentyr är en tortyrmetod som går ut på att offret sitter fastspänt till nära fullkomlig orörlighet, medan vatten droppar ner oregelbundet / regelbundet på huvudet från hög höjd utan uppehåll. Obehaget kan till slut driva offret i vansinne.
Det kanske är mer obehaget än smärtan,
ja,
då.
Precis, men det låter ju vidrigt att sånt här ska man hålla på med.
Alltså från hög höjd, då känns det ordentligt.
Ja, det här lät ju inget trevligt. Vi håller på med sport och jag tycker vi går till sportens värld. Ska jag göra en liten jingle här då? Ja hörni, jag ska inte prata landslaget, men Jag vill prata lite allsvenskan.
Ja, verkligen. Hörru.
Har ni hängt med?
Ja, absolut.
Ja, visst.
Så att jag tittade på, för vi spelade in på söndag kväll och det är ungefär en och en halv timme efter det tog slut i Borås. Mm. Nej, det är väl mer. Det var ungefär två och en halv timme. En och en halv timme efter. Och det är det här som gör att man älskar allsvenskan så infernaliskt mycket. För det hade... Om vi ska jämföra då guldstriden i Premier League.
Jag hatar den, hörru.
Ja, men,
och jag hatar också Bundesliga. Jag tänkte komma till det sen.
Ja, vi ska prata om det också. Mm. Men om City möter Luton hemma. Alltså 11 gånger av 10 så vinner ju City en sån match. Om man
13 gånger av 10.
Ja, om man behöver vinna. Men Elfsborg möter ju nu Degerfors som visserligen slogs för sitt liv. Mm. Nu åkte ju Degerfors ut ändå dessvärre. För det är ju kul att de är uppe. Mm. Men det räckte ju för Elfsborg med att vinna nu när Malmö gick bort sig. Och jag tänker att vi ska lista lite grann. För det här var ju en av de mest spännande matcherna jag någonsin har sett, kanske till och med. Mm. Och ni vet i slutet, alltså sista 10 minuterna på övertiden, då behövde ju båda lagen vinna. Mm. Så att allt som heter taktik och defensiv och liksom positionsspel och allt, det var ju helt försvunnet.
Rock'n'roll fotboll stavas det.
Precis, och det är väldigt, 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 väldigt sällan man ser det. Så här såg det ut varje gång, kanske fortfarande om Rocky håller på fortfarande, när Rocky slogs de sista minuterna, eller sista 10 sekunderna.
Med Apollo Creed menar du?
Till exempel Apollo Creed, eller Ivan Drago, eller Tommy the Machine Gun i Rocky 5. Och då står de bara liksom och så här, infernaliskt boxas. Och det där är någonting som vi hoppas alla får vara med om.
Eller i förra säsongen så, mellan Leicester och Everton, som jag råkade se då. Då var alltså då, tror jag, 41 avslut under matchen. Det fanns inget försvarsspel, utan det var så mycket rock'n'roll och så mycket avslut, så att det var inte klokt i den matchen.
Och det är ju kul att det är så ibland, tycker jag. Mitt i all liksom, det finns ju ingen sport, skulle jag säga, som är så driven idag av statistik, och det är mätdokument. Alltså allt mäts ju, inte liksom sista lilla detalj. Men när det blir de här matcherna, när det är känslor som faktiskt står på spel på riktigt, då glömmer även tränarna statistik och mätinstrument. Och då blir den här typen av fotboll. Men jag tänkte komma till att Elfsborg har ju kanske nu faktiskt chokat bort. Man har alltså dribblat bort det här guldet eventuellt.
Men det var ju tur att Malmö torskade också samtidigt, så att det blir spännande.
Ja, men det är jättespännande.
Men nu hade ju Elfsborg matchbollen i sin hand, så att säga. Malmö var ju ändå en bit ifrån, men Elfsborg var ju så nära nu idag söndag.
Ja, de ska ju bara, precis med jämförelse med City och Luton, de ska ju bara stöka av Degerfors. Men så lyckas man ändå göra så här, och det är ju väldigt kul med allsvenskan. Men listan jag vill göra är
som du är lite nöjd över.
Ja, men jag är lite nöjd över den. Andra så kallade chokar. Alltså andra som har missat matchbollar.
Ett parentetiskt inslag bara, att Dortmund hade matchbollar mot Mainz sista omgången i Bundesliga, ja, förra säsongen, och brände det. De låg under med 0-2 efter 15 minuter. Katastrof.
Och det är min femma på listan över chokar. Ja. När Dortmund då äntligen, efter om det är 11 säsongers lidande och väntan på att få bryta Bayern Münchens mästerskapssvit, som är väl längst i Europa nu fortfarande, tror jag.
Ja, det är det. Alltså, nu har de 11 raka nu.
Ja. Precis, och de hade 10 då. Ja.
Och jag har en bra chokning från veckan som var faktiskt. Se om den kanske kommer platsa på din lista eller inte.
Okej, för femman är ju då Dortmund.
Ja, jag har en bubblare då, så får vi se om du platsar in. Det är WTA-slutspel i damtennis just nu i Cancun i Mexiko.
Just det, där tänkte jag också ta upp på choklistan. Det är bara att jag kan inte uttala hennes namn, så jag är glad om du gör det.
Ja, där mötte Jessica Pegula är klar för final. Hon får möta Sabalenka, som är världsetta, eller Iga Swiatek, som du uttalas, fast inte stavas riktigt så, som spelar semifinal typ när som helst. Men i tidigare omgång här, det är de 8 bästa damspelarna i världen som möts här. I en tidigare omgång så mötte Coco Gauff.
Just det, jag tänkte säga att hon heter Gordy Goff. Det var ju helt
fel. Hon mötte Swiatek, och då Gauff hade förlorat det första setet med 6-0 och ledde det andra med 5-4 och skulle då serva hem andra set. Då hon gjorde, håll i er, 4 dubbelfel i rad. Alltså 8 missade servrar på rad, inte spel om en enda boll. Och sen så var hon helt knäckt efter det, slängde racketen i backen så det sprack, och så torskade matchen, torskade 7-5 då. Det är väl en riktig chockning. Mats, du som har sett så mycket tennis, har du någonsin sett någon missa 8 servar i rad?
Det har jag inte gjort. Man har ju sett ändå tappade game och tappade set, tappade matchbollar många gånger, det har man gjort. Björn Borg var ju fantastiskt på att ligga under mot Victor Amaya en gång i Wimbledon. När Amaya hade i första omgången, det var när Borg vann sin femte raka faktiskt. I första matchen mot Victor Amaya, USA, då hade Amaya 2-1 i set och hade, tror jag, 5-4 och 40-15 egen serv, men tappade det mot Björn Borg då. Två stycken matchbollar från Borg.
Riktig gummiarm alltså.
Just det.
Victor Amaya.
Victor Amaya, det är ett namn man inte hörde igår.
Och Gordy Goff.
Coco Gauff, tror jag. Visst, det säger man Coco Gauff, Mats?
Förmodligen.
Jag tror, jo men det låter, nu när du säger låter det bekant.
Det är som Coco Chanel fast utan Chanel och med Gauff.
Precis, och nästan som Johan Falk-skurken Leo Gaut. Nästan. Men det var, det tycker jag, den där är bra. Det är en honorable mention och det är en bubblare. En annan bubblare är Sveriges match mot...
Så det här är inte din lista nu, du går ut till bubblare. Går du vid sidan av listan nu?
Ja, precis. Bubblar får alltid vara med, tycker jag.
Ja, för du har sagt femman.
Ja,
och
så ska det komma fyra.
Och sen kommer Mats då, den här historien från Wimbledon 80 första omgången.
Ja, men det är den, precis, bubblare. Exakt, men det kommer till bubblare.
Ja.
Och det är den bubblaren när Sverige mötte Tyskland borta i Berlin i fotbollssammanhang. Den är inte med, för det är inte mästerskap eller så. Matchen betyder
4-0 till 4-4.
Ja,
det var ju VM-kval i Berlin var det ju.
Precis, och jag tror väl inte att det räckte ändå för Sverige.
Nej.
För hade det räckt för Sverige, då hade bubblaren varit, då hade det varit en bubblare på riktigt. Eller då hade det varit med på listan.
Och då Reinfeldt visade känslor första gången i sitt liv.
Ja, det såg ut som att han ville hoppa Reinfeldt, men så ångrade han sig mitt i steget och började hålla på med näven istället.
Han satt bredvid Angela Merkel, men han for upp som ett jehu. Och visade återigen känslor.
Men det är i alla fall en bubblare på min lista.
För jag menar, Berlin-tragedin nyligen då, i Bryssel-tragedin, visade inte Reinfeldt känslor för 5 öre.
Nej.
Han visade inte något medlidande, han visade ingenting. Han var iskall i Bryssel.
Bra medlidanden, Jens Stoltenberg efter utökatastrofen.
Han skötte det bra. Ja.
Där blev, det gjorde ju att Jens Stoltenberg för evigt har haft en
karriär.
Han är ju landsfader någonstans, va?
Något av en människa jämfört med Reinfeldt.
Ja, men lite så kanske.
Hur länge ska du prata bubblar? När kommer du till listan? Är det bara bubblar? Eller
nej, men jag blir ju i vanlig ordning så är det mycket stickspår. Och det får ju vara det. Men fyra på listan. Helsingfors VM 2003. När ett ganska sargat svenskt lag ligger under med 5-1. Efter typ en och en halv period spelat eller någonting. Man möter alltså värdnationen Finland. Det håller på att bli en fruktansvärd förnedring.
5-1 till Finland. Tre målskytt i sin 100-dag. Kamp på Sverige reducerar. Ett 5-2 mål för svenskarna efter 8-0-4. Forsberg glider in i cirkeln, ställer inte sett på inför mål. Där kommer Dick Ternström och sparkar pucken. Den är farlig framför den finska kassen. Mål! Peter Forsberg trycker dit en backhand. Kommer svenskarna igen, nu är det Höglund i alla fall. I offensiv zon, Peter Nordström i sargen. Nu spelar pucken, bra läge för svenskarna. Där Jörgen Jönsson sliter, han kommer ur vinkel, spelar boll! Sverige! Jonas Höglund! Reducerat till 5-4! Vilken underbar passning av Jörgen Jönsson! Sverige är bara ett efter 17-20 andra. Oh, ni tystnade. Forsberg långt ner i egen zon. Kommer pucken nu över blå. Nu över med röd. In i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande. Skrinnar ner bakom buren. Gör mål, köksväggen! Peter Forsberg gör ett drömmål! Peter Forsberg gör ett drömmål! Han gör ett oerhört vackert ishockeymål! Över hela rinken! Åker runt och luggar ett helt finskt lag! Sverige tekningen, men kan ju hålla pucken i zonen då. Så ni skjuter för styrning. Kommer i mål! I mål! Per Johan Axelsson!
Ja, minns du senare när Pebben gjorde 6-5 med Helsingfors och i Hartwall Arena och hoppade sådär?
Ja,
det var verkligen första gången man såg en fotbolls- eller hockeyspelare hoppa mitt i allt.
Men det är inte första gången Finland spelar med huvudet under armen. Det är verkligen inte det. Alltså, Finlands styrka är ju inte huvudet, så att säga. Det kan man ju definitivt säga.
Nej, när Masken Karlsson vände 2-4 till 4-4.
Ja, det var 2 gånger. 86, Masken, 1 minut kvar, 2-4, Sverige underläge. 3-4-4-4. Och även då i Helsingfors VM 91 så gjorde ju
Sudden
3-4-4-4 i sista minuten. Så att ingen tillfällighet att Finland bara använde huvudet och stoppade under armen.
Ja, men den här 6-5-vinsten i alla fall, den förtjänar väl att vara med här uppe?
Den förtjänar att vara med.
Trea på listan.
Ska vi ta en bubblare emellan? För du har inte sagt en bubblare. Jag saknar dina bubblare. Du har sett inne på listan.
Jag har inte sagt bubblare någonting.
Alltså en lite annan typ av sjukning är ju ändå Ingmar Johansson OS-final 52 mot Ed Sanders. Utdelar inte ett enda slag och blir ju diskad för passivitet. Och Hyland säger då att han skäms för att vara svensk. Och sen så när han får, då får han får inte ens en, han får inte ens en medalj. Han får inte ens komma ut på pallen. Det står tom hans plats. Och sen så tar det ju 30 år till han får sin medalj. 1982 så får han i samband med Olympiatravet, tror jag.
Det är också konstigt.
Då kommer Samarons och delar ut den. Men då, det var väl ändå en rokning på ett, eller vad säger du, Mats?
Ja, en klentröst för Ingemar. Alltså, men jag tycker ju ofta inte om att få en medalj långt, långt efteråt, då har liksom allting försvunnit. Vattnet under broarna har runnit för länge sedan. Så att, för Ingmar var det nästan förnedrande att få den där medaljen då, alltså, så långt efteråt, har han sagt själv faktiskt.
Och lite semidement kanske.
Ja, verkligen semidement. Så att, vad fick jag medaljen för ungefär? Jag kommer inte ihåg. Ja, så ungefär så var det.
Han minns ju inte matchen. Han fattar, inte. Han fattar ju bokstavligt inte varför han fick medaljen.
Vilken match då, sa han.
Ja. När han var med på Idrottsgalan 2000, ni vet den här absolut första i historien, när Björn Borg blev vald till århundradets svenska idrottare för Ingmar Stenmark. Så då, Ingmar blev, var han tre eller fyra?
Ingmar var nog trea då. Alltså ja. Borg, Stenmark och Ingmar.
Men då var han så pass borta i skallen så han kunde ju inte prata. Men han var där då med sin fru, jag glömde bort vad hon hette.
Edna,
den sista frun. Ja. Så han ställde sig upp lite och vinkade bara, men han var inte alls där.
Ja, det är
fastän han var där.
Då. Lite som Salming i sitt sista framträdande, alltså då före sin död, en vecka före sin död på Globen.
Just det. Ja.
Nu är vi tillbaka på listan nu?
Nummer tre på listan.
Ja.
Och då ska vi prata golf. Det finns få sporter som ändå har så mycket hinder som golfen har. Hinder är ju en del av sporten.
Och som också är så chokvänlig som golf.
Exakt. Och den första alltså av chokande golfare, den första är såklart den här mannen. Alltså Van der Pelt.
Nej, Jean Van der Velde.
Van der Velde heter han, ja.
Ja, men det här är ju en historisk händelse i golfens historia.
Ja,
med den här grejen.
Ska du inte säga Jean Van der rätt?
Jean Van der Velde.
Nej, men alltså så att man kan klippa i den här.
Okej. Ja, nummer tre på listan. Den första ut då bland de här chokande golfarna, Jean Van der Velde.
Nej, inte Sean, va? Det är inte Sean Connery, utan det är Sean.
Lurade du mig att jag skulle säga namnet igen?
Nej, för
att
det
skulle,
inte.
För att du skulle förnedra mig för listan.
Det gjorde jag, ska du säga.
Ja, det gjorde jag.
Ja, vad kul att du gjorde det. Men då är det alltså hål nummer 18, och där kan du mer än vad jag kan, Olle. Vad är det som händer?
Ja, han vill ju inte spela på säkerhet. Han skulle kunna ta bara järnsjua och wedge och spela. Ja, det räcker alltså med dubbelbogey för att vinna. Men han hamnar ju i vatten, ska försöka slå sig upp och så kommer han ut i ruffen. Och sen så, så han gör ju trippelbogey. Och så blir det särspel och där har han inte en chans.
Det är väl kul i det här klippet, för att folk sitter liksom och skrattar och tackar Sean.
Det är ju en historisk händelse.
Ja, jag tror faktiskt att det är hans fru som sitter och garvar.
Ja, men det är ju något glädjegarv. Men det är väl alltså British Open 1999.
Ja, och nu ska han alltså, efter ungefär 8 minuter i det här klippet då, det tar väl en kvart och går klart hålet, då ska han också ner i vattnet. Och han ska väl också slå från vattnet och missa såklart.
Ja, han skulle naturligtvis ha droppat sig och tagit plikten.
Alltså allt skiter sig verkligen.
Ja, alltså, hans hjärna måste vara totalt bara kaos.
Ja, och
kunde inte Caddin ha gått med ett gott råd?
Ja, kanske. Man kan tycka det.
Men topp 2, topp 1.
Ja. Nu ska det bli spännande.
Ja.
Men du har ju en golfgrej till här.
Har vi det? Ska vi ta in den på trean?
Ja, alltså det är ju så att Parnevik ledde ju med 2 slag på sista hålet på British Open och var klar för seger egentligen. När,
97 eller 98 va?
97. Och fick inte veta att han ledde med 2 slag på 18:e hålet. Och då var Nick Price den som hotade Parnevik. Och Parnevik gjorde en bogey. Han kunde rätt gjort ett par då om han inte hade chansat. Han chansade på en birdie och gjorde en bogey istället. Och sen kom då Nick Price med en eagle på sista hålet och vann med 1 slag.
Men är inte det här också en alternativ lista från Parnevik inte visste? Då kanske det inte är en choke.
Ja.
Han har vetat att han ledde med x antal slag och då gjort
han visste ju att han var med i matchen i alla fall.
Ja, okay. Ja.
Det blir många lister nu, många bubblare och många olika lister. Jag kan komma in med en egen liten chokning i golf som också blir en egen lista. Vi har våra personliga lister. Jag har spelat golf många runder. Jag har spelat flera runder på par. Ja. Jag har aldrig spelat under par. En runda som jag spelade för mig själv en tidig morgon på Nora Golfklubb, var där i samband med ett bröllop. Då gick jag spelade jättebra. Spelade själv. Efter 17 hål så låg jag 3 under par. Och är jätteglad och också lite nervös, konstigt nog, fast när jag spelar själv och det inte betyder någonting. Och vad gör jag? Jo, jag slicear 2 drivar ut i skogen. Och gör väl typ frippelbogey eller fempelbogey och sånt där. Och ensam vuxen kar blir jag så knäckt så att jag lägger mig i diket och gråter. För att jag kan inte gå under par. Jag är så jävla svag.
Men vilken skicklighet du ändå har. Jag menar, jag har ju 28,7 i golf.
Ja, men jag har spelat sen
ja, men ändå tänk att ha den skickligheten. Det är något jag bara kan drömma om.
Jo, men det är psyket alltså. Mm.
Det var ju dåligt.
Ja. Ja, ska vi tillbaka till din lista då?
Ja, och vi ska ta 2:an. Newcastle United ledde länge serien, alltså i Premier League, säsongen 95-96. Med hela 12 poäng, någonstans runt jul.
Ja, men det är väl som Utsikten då som har förlorat så mycket.
Men det är ungefär som Sören Holmberg sa 2007 att regeringen Reinfeldt är rökt nu.
Precis, det är så exakt som Sören Holmberg och Utsikten. Det visste inte Newcastle.
Och man får heller inte glömma att det är en fin line mellan chokningar och comebacker. Till exempel då den moderata regeringen senaste comeback under valet. Men det är ju mer en comeback. Här var det däremot både en choke och en comeback.
Eller Reinfeldts comeback efter 2007 var ju enorm.
Ja, det var den ju också, ja, precis. I vilket fall då så tror man ju att de ska klara sig. Alltså att de här... att Newcastle ska vinna. För de leder så hårt. Men United går ju om och vinner med 4 poäng. Och Newcastle hade inte vunnit på, jag vet inte hur många år, har inte vunnit fortfarande. Mm. Så att det är ju rätt deppigt med andra ord. Mm. Ett av listan, kan ni tänka er vad det kan vara för någonting?
Ja, det här är inte lätt.
Är det Utsikten?
Det här är inte lätt.
Men vi ska ta Utsikten. Men det är en Champions League-final kan jag väl säga.
Ja, 99 ja.
Ja, när men Liverpool
Ole Gunnar Solskjær fixar seger för United 99.
Ja, men det är mer en honorable mention. Alltså, okay, för att okay. Det är mer comeback av United. Ah, okay. För att 2-1, man kan ändå vända på övertid. Men Olle har ju mycket riktigt rätt. Matchen mellan Milan och Liverpool i Istanbul. Och Milan är ju på den tiden, skulle jag säga, de var ju bäst i världen. Det var ju Shevchenko, Pirlo var med i laget, Rui Costa var säkert kvar, Maldini och så vidare. Men i vilket fall då så leder Hernan Crespo gjort mål, Inzaghi har gjort mål. Undrar om det var Shevchenko eller om Crespo gjorde 2 mål. Liverpool är helt borta. Liverpool är också ett lag som inte... Man låg ju 6 eller 7 i... Man hade spelare som Djibril Cissé och lite mindre. Vladimir Smicer var med. Men på 5 minuter ungefär, eller om det är 7 minuter, så har Liverpool vänt matchen. Från att Milan leder i halvtid med 3-0 så står det efter 66 minuter 3-3. Och det är ju ett mirakel någonstans. Sen så är det ju då 24 minuter kvar såklart, plus övertid och allting. Och under förlängningen så har Milan så mycket chanser att det går inte att förstå. Alltså Dudek gör nog kanske, alltså målvakten i Liverpool, den bästa räddningen en målvakt någonsin har gjort. När han får upp handen.
Det är stora ord.
Gordon Banks va? På...
jag håller nog fortfarande alltså Dudeks reflexräddning alltså, som den bästa.
Dudeks straffräddningar sen, han tog varenda straff.
Nu blir det en ny lista här, snygga målvaktsräddningar. Det blir så många lister.
Ja, men titta på den här.
Pelé nickade mot Gordon Banks.
De som lyssnar kan ju inte titta.
Ja, men ni får, sök på Dudek Save. Dudek Super Save kan man söka på. Han är, alltså bollen är inne.
Alltså
bollen
ska exakt ju in. Som Gordon Banks i VM på Pelés nick 1970.
Ja, den är också jättefin. Ja. Men jag vill ändå hålla Dodek. Men i vilket fall då?
Nej, men ta alla straffarna sen som Dodek gör, det är helt otroligt.
Ja,
roligt.
Och det finns roliga sådana klipp när man har lagt in Makahola-dans med Dr. McDo. Och då så är Dodek, för han gjorde ju roliga gester med armarna. Han var väl första som höll på med sånt.
En rolig kille.
Men jag menar att det var straffar här efter det här då? Alltså.
Precis, det här är ju typ 5 minuter kvar av förlängningen.
Nej, det blev otroligt straffdrama.
Och han tar ju då Shevchenko som är världsstjärnan, världsspelare på den tiden kanske eventuellt, eller forward, och han tar sista straffen snyggt. Ja. Det är ingen bra straff, men ändå bra räddning.
Så man kan säga att Dodek hjälte när Liverpool vann Champions League.
Vansinnig hjälp och hjälte, och Dodek har ju aldrig varit någon egentligen, aldrig någon toppmålare i världen.
Nej, alltså Donnarumma var ju fantastisk i EM-finalen mot England, men det här är mycket vassare.
Ja, det här, alltså om en annan lista, de som har gått över sin kapacitet, då är ju Dodek med på den listan. Dunder med.
Donnarumma också ibland.
Ja, kanske, fast han tycker ändå jag är mer, han är bättre.
Ny lista, målvakter som spelar över sin kapacitet. Det kan ni bråka om länge.
Ny lista, jingelåtar, för nu ska vi gå vidare. Ja, det var alltså Dr. McDo med Makahola Dance. Och det skulle ju vara då ett koncept i Dr. Bombay-imperiet. Och Dr. McDo var då Dr. Bombays skotske kusin.
Och varför spelar vi den där nu?
För att det är den låten som man brukar lägga på när Dodek gör sina gester. Ja, sina gester.
Dåsa.
Och sen även Carlito, som var den tredje personen då. Den mexikanske släktingen till Dr. McDo och Dr. Bombay.
Ja.
Olle.
Djurgårdens Jakob Une Larsson har intervjuats av sajten Fotbollskanalen. Och den här intervjun är så att säga ovanligt hoppig. Jag läser. Inför förra säsongen blev Jakob Une Larsson utlånad från Djurgården till grekiska Panetolikos i 1,5 år. I somras återvände mittbacken till blårandigt där han återigen blivit en startspelare. Alltså då börjar vi här. Det är så här, lite så effekt. Så, här då sammanfattar vi vad som hände hittills. Från Djurgården till spel utomlands och så tillbaka till Djurgården. Hittills alltså. Mm. Jag läser vidare. I somras var han sugen på spel utomlands igen. Men nu ser Jakob Une Larsson sig själv i Djurgården även 2024. Det känns väldigt fint att bygga mitt liv här igen, säger han till Fotbollskanalen. Och alltså, sammanfattar då. Alltså, från Djurgården till utomlands i tankarna. Till med säkerhet hemma, var den här lilla grejen. Jag läser vidare. I slutändan så känner jag bara att jag vill veta lite var jag ska vara någonstans. Det känns jätteskönt att vara i Stockholm och Djurgården nu och bygga upp mitt liv här igen. Det känns väldigt fint. Han har kontrakt med Djurgården över 2024 och ser sig själv i den blårandiga tröjan även nästa år. Nu är det... Ding! Nu är det äntligen tydlighet. Nu är det liksom Une Larsson och Djurgården. Sant. Det här han är, det här han kommer vara, kan man tro. Men nu läser jag vidare. Men man ska aldrig säga aldrig. Men det har varit rätt skönt att få landa i Stockholm nu. Och ska jag då packa ihop allting och riva upp det igen i vinter? Jag vet inte om det lockar sig jättemycket. Men Une Larsson förklarar att tiden utomlands gav honom perspektiv. Och har också gett honom blodad tand på livet utanför Sveriges gränser. Ping. Alltså från då i det här stycket fast i Djurgården till blodad tand utanför Sveriges gränser. Det är lite synd om Une Larsson som inte får sinnesfrid, kan man tycka. Jag läser vidare. Mm. Väldigt många i en förening som Djurgården är extremt professionella. Det uppskattar jag väldigt mycket. Jag uppskattar det mer nu och inser att fasen, så här bra har inte alla det. Alltså här var det från blodad tand för livet utanför Sveriges gränser.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Till nöjd hemma igen. Så alltså under en enda intervju så har alltså svängningarna i Une Larssons verkliga liv samt huvud varit som följer. Från spel i Djurgården till spel utomlands, så tillbaka till Djurgården, så en tur utomlands i tankarna och så tillbaka till Djurgården, här ska jag vara, till blodad tand för livet utanför innan han lika plötsligt sansar sig och inser hur bra han har i Djurgården. Vad säger ni? Var spelar Jakob Une Larsson 2024?
I Djurgården.
Ja, men ja, han har ju uttryckt förut lite märkligt. För man gör ju inte riktigt det som om man spelar i en Stockholmsklubb. Så uttryck, ja, BP kanske man gör det. Men spelar man i Djurgården, Hammarby, AIK. Då säger man ju inte att nej, jag vill inte vara i Djurgården. Eller jag vill inte vara i Hammarby eller AIK. Utan då säger man väl kanske att ja, vi får se, inga kommentarer. Men han har ju sagt innan att jag vill vara utomlands. Jag vill i princip, och då säger han, jag vill inte vara i Djurgården. Och jag tror att det är det han garderar sig mot här, tror han. Han försöker ju helgardera sig själv.
Ja, men precis. Han säger ju liksom vad han vill i huvudet. Sen så säger han, så det är som att han försöker övertyga sig själv. Här trivs jag, här ska jag vara. Men,
ja,
det, alltså, det är otroligt vad jag säger.
Ja, och att han försöker övertyga alla supportrar.
Ja, precis, som, det också.
Som blir förbannade. Och de blir väl förbannade. Fattar mycket hat han får efter att han säger jag vill utomlands.
Du måste vara försiktig som djurgårdare och prata bredvid mun så att säga att jag inte vill vara i Djurgården. Men jag tror att han inte är kapabel och kompetent nog att ta en plats utomlands. Det är väl hans önsketänkande egentligen bara som bryter igenom.
Ja, de hade väl köpt honom Panetolikos eller vad de heter om han hade varit tillräckligt bra.
Han är ju inte så bra. Jag har sett honom massor med gånger på
TV. Nej, jag tycker inte heller nej,
han är någon... Ska han lista dåliga spelare i allsvenskan som vill utomlands, ja, men som stannar?
Oj, vilka, med 500 bubblar.
Nej, men han vill naturligtvis utomlands. Det är klart han vill det. Men han brukar ändå legitimera sin oförmåga att inte komma utomlands genom att säga att han vill vara kvar i Sverige.
Ja, det är min känsla också. Och just det där med att man får inte riktigt säga att man inte kan vara i Djurgården. Jag tror det är viktigt för honom. Jag tror det är viktigt för alla. För att man kan ju se på de som har velat gå förut med typ Fylletylle till exempel, Tyli, eller Mattias Tillander heter han väl, som kom från Trelleborg då en gång i tiden till, eller om det var Malmö, till AIK.
AIK, ja.
Ja, och så blev, tyckte han det var mer intressant att vara på Spybar typ. Hade ett kanonkontrakt och ville därifrån, och det var inte populärt. Jimmy Tamandi hade väl också en sån vända. Så att det finns ju lite såna.
Ja, men så att, om vi ska tolka det här då, så att han vill ju egentligen utomlands, men så kommer han på sig själv med att det kan han inte säga, för det kommer inte ta sig emot väl av djurgårdarna som läser.
Ja, och sen det kanske han har en fru där hemma som inte något annat heller vill än att bo i Grekland.
Nej, så kan
och inte bo i Sverige.
Så kan det också vara.
Och Une slits då mellan sin kärlek till supportarna, ja, och
kärlek till
Bosse.
Och kärlek till inte frun och kärlek till supportarna.
Stackars Une.
Ja, Une har
vilket väger tyngst, kärleken till frun, kärleken till supportarna.
Ja, men är det bra?
Vilket väger tyngst? Jo, supportarna väger nog tyngre.
Ja, det verkar så.
Hur kan man heta Une förresten? Vad är
det? Det är bra avsnittan. Une har det tufft.
Jag vet, Une och Hedin känner jag, men Une Hedin hade låtit väldigt fel faktiskt.
Men då har vi sammanfattat det. Ny vignett, tack. Den här vignetten betyder tre nyheter som har tagit tid att smälta. Så nu är de inte nyheter längre, men de har smält. Mm. Så här. Det kom en nyhet från golfvärlden för 2 veckor sedan nu. Men nyheten tog mig med sån storm att den har som sagt tagit tid att smälta. USA-proffset och majorvinnaren Anna Nordqvists ex-make har dött.
Mm. Just vad är han heter nu? Han heter någonting...
Alltså,
kommer vi till det eller?
Ja, men så här, det är väl inte det som är intressant. Han är på hjärtat nu. Är det verkligen att han är död som är nyheten här?
Alltså jag tänker att nyheten är att Anna Nordqvist fortfarande existerar på LPGA-touren.
Den verkliga nyheten är väl, kom igen, ni är äckliga fördomsfulla män, att hon överhuvudtaget har haft en man. Det finns väl ingen som har en sån läbbig framtoning, menar jag lesbisk, som Anna Nordqvist.
Men varför sa att vi var äckliga män?
Nej, jag ville puffa över mina tankar på er.
Jag har inte tänkt på det, att jag skulle vara så äcklig.
Men hur ser människan ut då? För han är väl någon kändis, är inte det?
Ja, han är död, va?
Ja, men vad är han då?
Heter han Phelpsen och sånt där?
Ja, det är Michael Phelps. Det är en gammal
jo, men någon liknande.
Ja, vad är han heter då? Han heter ju något... Jo, Kevin McAlpine heter han ju. Lexi Thompsons. Ja.
Alltså du menar att han är känd för att han har varit caddy åt Lexi Thompson?
Nej, men det kan vara någon som annan som heter McAlpin också. Jag har ingen koll riktigt.
Men Mats, blir inte du förvånad? Du är ändå gammal journalist. Är inte nyhetsvärderingen här lite märklig? Det här exemplet, om en hund biter en man så är det inte nyhet. Men om en man biter en hund så är det ju en nyhet. Men, här är det väl nyheten att hon har varit gift med en man?
Ja, kanske stoppa pressarna. Men
nu vet inte jag ett antal svenska golfstjärnedamer om de har män och gifta med män. Det vet inte hur många utav 10 som är egentligen. Så jag kan inte bedöma.
Nej, men det kanske är drygt hälften som har män.
Är det bara, bara hälften?
Jag tror att det är fler som har män.
Jag trodde inte Anna Nordqvist var en av dem med tanke på hennes utstrålning.
Jag tänkte så här, att jag menar, golf är inte för mig en sån sport riktigt. Alltså fotboll är för mig en sån sport. Och hockey verkligen, där damer är en sån sport. Men inte golf för mig.
Ja, visst är det. Men Jesper tittar på mig med blick som att jag inte har en bra gaydar.
Jag vet inte, men... Sen finns det ju andra, på andra aspekter då, de böga sporterna. Och det är väl typ konståkning.
Ska jag gå vidare till nästa nyhet som har tagit mig som tid att smälta?
Ja, vänta då.
Nej, inte min jättegivare. Kan jag ta vignett mellan varje? Okej, så här. Sverige har tagit VM-guld i mixed curling. Finalslog Spanien med 8-2. Jag undrar, kan det här vara världens onödigaste gren? Mixed curling.
Alltså det finns ju ingen sport i världen som har sån orgie-aura som mixed curling. Alltså lag Peja och lag Norberg och allt vad. Alltså det känns ju som att det ligger mellan, ungefär som skidlandslagen.
Ja, och friidrott alltså, tror jag. Men alltså här, men alltså jag menar, och men om man tar det finns ju väldigt många mästerskap i curling som det är redan på dam- och herrsidan. Det är ju VM och EM hela tiden plus OS. Ska de också ha mixed? Kan ni komma på någon onödig grej?
Jag tycker alltså, så mixed stafetter tycker jag hatar jag nästan. Alltså ska de lägga till mixed stafetter, det kan vara framförallt i skidåkning. Det är så, och framförallt
med skidskytte
också. Det är så otroligt onödigt.
Ja. Men en annan tråkig sport, om det nu är en sport vet jag inte, men det är ju den här monté. När man alltså man har jockey på en häst, alltså på en galopphäst, fast den går i trav.
Det var konstig sport.
Förstår ni? Alltså galopp är ju en
Det visste inte jag att det fanns en sån sport överhuvudtaget.
Nej, men det sitter en
jockey på en häst som
men
travar.
Men sen går hästen i trav, exakt. Den går inte i galopp utan den går i trav. Ja. Det är jättekonstigt och det tycker jag är en onödig sport.
Det är en onödig sport.
Men den här mixed curlingen där nu, det har jag svårt för. Generellt, men det måste finnas andra ord.
Jag tycker ni håller med mig oväntat bra. Först om Anna Nordqvist-nyheten och här om mixed curling. Ska vi gå vidare till nyhet 3?
Anna Nordqvist-nyheten har jag svårt att ta ställning faktiskt.
Ska vi gå till trean då?
Ja.
Jag vill sakna en vignett.
Men då får du vänta lite grann, för nu blir det Dr. McTo igen alltså.
Så här. Handbollens elitserie sänds inte längre på Simon. De hade deras femåriga avtal gått ut. Och jag såg det här och jag snappade upp den här uppgiften. Men jag blev så chockad av den, så har jag fått kolla om den stämmer sen. Och då har jag inte hittat den. Så jag misstänker att det stämmer. Handbollsligan på TV, för de som vill prenumerera på det, då kostar 489 kronor i månaden.
Ja. Den går väl på typ Expressen.
Det har tagit tid för mig att smälta detta.
Vilket ruggigt högt pris.
Man måste vara väldigt intresserad av handboll.
Ja, men blir det inte så då när som det är så få som köper produkten, då finns det inga, då måste, för då, eftersom produktionskostnaden blir så hög per tittare.
Ja, något måste det bero på. Men
satsar de på nördarna bara då egentligen? De som verkligen är nördiga, att de bär upp hela kostnaden?
Ja, det måste ju vara så. Andra sidan, om man vänder på det, att om man då går på, säg att man tittar mycket och går på 7-8 matcher i månaden, då är det ganska billigt. Men
å andra sidan så kanske det är så att sporten att det faktiskt bär sig med det höga priset. Att jag menar Premier League, alltså Premier League rättigheterna och även Allsvenskan, SHL möjligtvis också, det bärs ju inte. Nej, du får alltså, inte med pengar på det, utan det är ju bara spekulation allting.
Man har överskattat, tror jag, intresset för sport i fotboll för sport i Sverige, även fotboll faktiskt.
Ja, enormt tror jag man har gjort det.
Enormt. Så att,
det behöver vi se nu också.
Ja, alltså Premier League, tar de 12 miljarder tror jag via Play för ett antal år med Premier League. Och det är väl orsaken till att de är så illa ute nu, antar jag. Och sådär.
Precis, och sen tror jag att det finns sporter och fritidsaktiviteter där man kan ta nästan vilket pris som helst och där det skulle funka med så här riktad reklam. Det är till exempel jakt och fiske. Mm. Alltså folk, framförallt ute i sugarna, lägger ju helt, vad säger man?
Enorma summor.
Nej, men jag tänkte säga att det är något fasansfullt eller ouppnåeliga summor. Alltså,
fiske för mig, det är heligt. Alltså, jag kan betala vad som helst för att få fiska.
Jag menar det.
Vad är mest heligt, fiske eller käka korv?
Ja, vänta nu. Det här, synd att du tog upp med korven som också är heligt. Då blir det svårt på en gång. Hade varit fiske och vad som helst i övrigt, då hade jag sagt fiske. Men fiske och varm korv, då vet jag inte.
Nej, jag tror ni marknaden idag är för Dr. McDo?
Jag tror den är fallande.
Att den är inte stigande i alla fall. Det tror jag inte. Olle, du har med grejer, va?
Ja, men lite grann, jag läste han som inte visar känslor, Fredrik Reinfeldt, han har låtit sig intervjuas av Dagens Nyheter, alltså vår fotbollsförbunds ordförande. Och efter det islamistiska terrordådet i Bryssel där två svenska fotbollsfans sköts ihjäl, så vill han skicka en tydlig signal till alla, säger han här. Fortsätt bära landslagströjan, är Fredrik Reinfeldts uppmaning. Det är en symbol för ett öppet och inkluderande Sverige, säger han. Vi har över 500 000 muslimer i Sverige. Det här är deras tröja också, säger Reinfeldt. Och han har ett krav för att låta sig intervjuas av DN, framgår här. Och det är att han ska bli fotograferad i just landslagströjan. Och nu läser jag från artikeln. Den splitter nya tröjan lyser gult i den grågryniga skymningen när Fredrik Reinfeldt ställer sig in till Humlegården i centrala Stockholm för att bli fotograferad. Genast bromsar en kvinna in sin bil, vevar ner rutan och ropar: "Vad modig du är!" Jag ställer frågan till er. Hur modig är Fredrik Reinfeldt som står lite i skymningen mitt i centrala Stockholm och låter sig fotograferas i landslagströjan?
Var det noll mod eller?
Ja, noll.
Det är också den människan som får bli mest skyddad av alla.
Nej, det var ett självmordsattentat i Stockholm för ett antal år sedan när Reinfeldt var statsminister. Och han vågade inte kommentera det på flera dagar, vilket var en jätteskandal.
Han känner sig säkert modig. Han är så feg. Men när han är där så känner han sig, tror jag, lika delar modig som självgod. Det är min analys.
Jag tror inte han känner sig som Stålmannen, men jag tror att han känner sig som typ Kenny Starfighter. En lite mindre superhjälte. Men jag tror snart att det där är onödigt av Reinfeldt, för att det hjälper mer än det hjälper.
Ibland får du till det.
Men det är ganska intressant ändå att på eftermiddagen då, kanske ett antal timmar före matchen, så var ju då Janne Andersson på besök hos Östergötlands fotbollförbund i Bryssel, centrala Bryssel, och skulle föreläsa för dem då, långt före matchen. Och då hade Janne på sig landslagströjan när han passerade centralt i Bryssel och sådär. Så att hade mördaren varit ute några timmar tidigare, så hade Janne Andersson blivit skjuten.
Vilket, då hade han gått ut med ett pang.
Vilken nyhet det hade varit. Janne Andersson skjuten timmar före matchen.
Janne lever slår fortfarande oxhjärta och sådär. Och fortfarande mumlade om bojan, står i citat. Så trött på bojan som har spelat in liksom.
Vilket hade varit värst då, mördaren eller bojan, jag vet inte.
Nej, Mats. Det är väl bojan. Nej, jag skojar, Mats. Det är mördaren, Mats. Herregud, Mats. Det går vi vidare med McDougan.
Jag tittar väldigt mycket på Premier League och tittar mycket, och ganska mycket på Bundesliga.
Ja, det vet vi.
Och sådär. Det vet
va?
Någon kanske.
Ja.
Eller ingen. Eller någon. Men jag tänkte på alltså Manchester City då, som kommer tagit ledningen nu. Alltså Tottenham har en match mindre och kan gå förbi igen. Men nu förlorade ju Arsenal då, och tidigare så tappade Liverpool poäng. Så att det är ju
mot Luton borta.
Luton 1-1. Så att det är ju liksom krattat för Manchester City att dra ifrån och kanske säkra guldet då redan i februari nästa år, för att de är så överlägsna. Och Bayern München har vunnit 11 raka segrar i Bundesliga, och de krossade i lördags krossade de Dortmund patetiska, inte en målchans på hela matchen. 4-0 på, i Dortmund för Bayern München.
Och märkt väl, i Dortmund också.
I Dortmund. Och då tänker jag så här, måste det vara så att de stora klubbarna river åt sig de stora stjärnorna? Haaland, måste han gå till Manchester City och skapa obalans i Premier League? Måste Kane gjort 15 mål nu på 10 matcher i Bayern München? Måste Bayern München dammsuga varenda talang i hela Tyskland plus Kane då och döda liksom Bundesliga? Och måste liksom Jude Bellingham gå till Real Madrid och döda den serien också? Kan det inte vara som i NHL att det på något sätt i systemet är inbyggt att där får man, de bästa lagen får ju de sämsta spelarna då varje gång i draften? Att man kunde bygga in i system så att det inte blir sån obalans i de stora ligorna, sitter jag och svär hemma vid TV.
Ja, alltså det här är inte ett nytt problem, men det är det som har gjort att till exempel jag är så pass ointresserad av det.
Ja.
Det är tråkigt. Eller ett alternativ till det här tradingsystemet då, att man, eller draftsystemet i NHL. Tänk om det ska vara så som vi hade förr i tiden, före den här bossmandomen, att max 3 utländska spelare eller något sånt där. Eller om jag var diktator, 9 personer i startelvan från respektive stad, de säger som land det kommer från.
Då
det
kommer ju nästa problem.
Alltså, problem
EU:s marknadsregler.
Regleringar är jättebra i de här sammanhangen, för att alltså vinna 11 gånger i rad som Bayern München, det kan ju inte de tycka är kul själva heller, att hinka öl då i München efter varje seger. Och Manchester City,
de är inte ens tyska, de är inte ens från München. Nej. Hade varit från München, då hade de gillat oktoberfest och
grejer. De gillar det ändå. Men Manchester City kommer att vinna igen här nu, kanske för 4:e gången i rad. Det är så vansinnigt trist. Det dödar ju en serie när titelracet är klart liksom på förhand.
Vi har en god nyhet till dig, Mats. Ja. Eller för dig. Eller till dig, säger man. God nyhet till dig.
Ja.
Bayern München leder inte ligan.
Nej, jag vet att Bayer Leverkusen leder.
Ja.
Men hur länge håller Bayer Leverkusen? De har inte en chans i dubbelmötena med Bayern München.
Ja, men, det brukar vara så att det är något annat lag som leder länge och sen går München förbi beslutet.
Tottenham lika med Bayer Leverkusen, men hur länge?
Hur länge håller den? Jag håller med. Jag tror att det är lite svårt, för att NBA och NHL då, som är basketen respektive hockeyn, det är ju alltså NHL är ju ett företag, om jag har fattat det rätt. Och klubbarna är franchisetagare. Så att då är det ju alltid samma organisation.
Superkommers.
Och det är ju inte riktigt, så är det ju inte riktigt i Europa. Alltså då är det ju 20 olika ligor. Mm. Men, eller om det är 43 olika ligor. Men säg att det är 20 ligor som är något att prata om då. Men däremot finns det ju Financial Fair Play. Men det har inte funkat överhuvudtaget.
Nej,
det skiter ju klubbarna i.
Och, det är en papperstiger.
Ja, men tyvärr. Mm. Jag tror att det är något sånt i så fall. Däremot tror jag att Premier Leagues egna Financial Fair Play kommer i utslag snart. För att jag tror Everton är ett av de klubbarna som kommer få poängavdrag.
Mm.
Då får vi se om de vågar. För att det är också enorma pengar. Och dras en klubb med, då dras massa andra klubbar med också. För att de här klubbarna lever ju i princip på att de skickar skuldebrev till varandra.
Precis så är det. Precis.
Att det är inga riktiga, rena
Nej.
Pengar.
Monopolpengar.
Ja, det är avbetalningar och det är skuldebrev. Och så skickas det liksom.
Och inte ens pengar är ju riktiga pengar. Alltså pengar skapas ju när någon tar ett banklån. Mm.
Ja, det menar jag så. Precis. Så att det finns en helt annan... det är uppbyggt på något sätt. Och det är lite mer gambling faktiskt i... skulle jag säga, i fotbollsvärlden, till exempel hockeyvärlden i NHL. Mm. Än vad det är, för där är liksom, där är ordning och reda på pengar helt enkelt.
Man sitter ändå och önskar hemma och kollar TV att det kunde vara på ett annat sätt bara än vad det har varit. Och Manchester City vinner med 6-1 nu senast i lördag, så det är löjligt. Alltså.
Ja, det är trist faktiskt. Ja. Det är jävligt trist.
Löjligt.
Något annat som är löjligt.
Ska jag tur få den där töntiga vignett? Ska du slippa det? När vi har drabbats
av en bolig avmatt. Jag ska spela upp en vignett. Men mina färger står, jag ringer någonsin på. Mina färger står. Ja, som ni kanske förstår så handlar det här om Djurgården IF.
Är det Jakob Une Larsson?
Nej, det handlar om Djurgården Hockey. Och jag är medlem i Djurgården Hockey sedan länge. Som ni vet så är situationen minst sagt prekär. Djurgården Hockey. Alltså, Sveriges mest framgångsrika förening genom tiderna med 16 SM-guld. Har väl inte mest sånger i SHL eller Elitserien, utan det är väl Färjestad. Men ligger högt upp i maratonligan och en maktfaktor helt enkelt i svensk hockey historiskt.
Men också att de har tagit Garpenlöv som tränare. Han har aldrig varit lyckad som tränare. Inte när han var i Tre Kronor misslyckad. Liksom, varför ska han vara lyckad i Djurgården?
Vi kommer dit. Det var en del av min helg nämligen. Djurgården torskade ju mot Nybro Vikings på hemmaplan i fredags, blev mållösa och det blev 2-0 till Nybro. Djurgården ligger nu med den där sist i Hockeyallsvenskan. Och det tycker ju många är väldigt... Många gillar ju det. Många AIK tycker att det är kul.
Det är löjeväckande roligt, kan jag säga.
Ja, men det är också så löjeväckande att Stockholm inte har ett lag i högsta serien. Det är sjukt. Ja, inte heller i basket.
Det är så otroligt märkligt och konstigt så att man sitter och skrattar bara.
Nej, men förklara inte det. Stavar sig naturligtvis kommundoping och... rimligt, för att de här klubbarna drar ju in mycket pengar till kommunerna, såklart. Men Stockholms stad skiter fullständigt i allt som har med idrott att göra egentligen. Klubbarna får ju kämpa som fan.
För tänk att Stockholms stad skiter i Stockholms stolthet.
Ja, det är, fan vad Stockholms stad pissar på sporten överlag.
Det finns ingen närhet mellan myndigheter och klubblag som det kan finnas i Karlstad till exempel, där människor känner med laget överhuvudtaget, identifierar sig med laget. I Stockholm inte sånt.
Det är också ganska idiotiskt när de här klubbarna engagerar och aktiverar typ 10-20 000 ungdomar varje år och i förorter och så vidare, och förhindra kriminalitet och så vidare. Och det är ungefär lite samma resonemang som varför får inte klubbarna betala allt på polisnoterna? Jo, för att klubbarna är en plusaffär för samhället. En jätteaffär faktiskt plus. Men jag var så arg så att jag skrev ett argt mejl till dfocky.se.
Har du skickat iväg mejlet?
Ja.
Vad skrev du?
Jag skrev till medlemmar at dfocky.se. Hej! Redan där är det ju inte så argt.
Vad sa du? KG-stoppel?
Ja, redan där är det ju. Men då skrev jag så här. Hej, som många år supporter och medlem i dfocky vill jag ha ett ärligt svar på vad det som händer i Djurgården Hockey. Idag förlorar vi mot klubbar som Nybro och Östersund, långt ifrån där vi bör vara. Uppenbarligen finns problem i allt från spelartrupp till ledning, inklusive tränare och sportchef. Där fick KG och Garpen sin känga. Vad gör styrelsen åt situationen? Snälla, ta rätt beslut. Vi supportrar kommer inte att orka med mycket mer. Och jag tänkte, kanske lite fyllande vill, att det här är ju ett jätteargt skarpt meddelande.
Det var argt var det inte.
Nu önskar jag,
lite kritiskt,
så farligt var det inte, tycker jag.
Nu önskar jag att jag inte hade skickat allt, för jag borde varit mer förbannad.
Ja.
Det där var ju ganska sakligt.
Men är det inte så, gör inte Djurgården alltid så var tionde år att de tar in Ingvar Putte Karlsson? Men han måste ju vara 90 år snart. Han kan inte alltid ta in
mycket,
den där
mycket mer än 90.
Det är alltid Putte Karlsson och så är det Bosse Lundqvist har varit med. Och så är Bosse Andersson i fotbollen. Ja, och Tommy Jakobsson. Ja. De måste, det står liksom i stadgarna i hela Djurgårdsalliansen.
I alla fall nästa århundrade också.
Men jag har också skrivit på Twitter.
Var du lika rosenrasande där? Hej, jag heter Jesper. Det där med förlora mot Nybro, är det verkligen så bra?
Vi ska se här vad exakt vad jag skrev. Jag har inte vågat titta nämligen. Jo, det står så här. Fan, det här är tönt. Men jag har ju, då taggat, som det heter. Eller jag har lagt till då ättat J. Garpelöv och KG Stoppel i tweeten då. Hur förklarar ni haveriet som just sa var Steve Hockey? Ytterligare en katastrofal insats och en närmare avgrunden. Ni är trots allt ytterst ansvariga. Snälla, presentera en vettig plan, utropstecken. Det var ändå lite argare.
Det var det.
Och det var ändå, jag tycker, var det fegt eller modigt eller töntigt att adressera KG och Garpen direkt?
Det var väl töntigt, så.
Ja, men var det? Inte,
ja, men jag tänkte, nej, jag vet inte vad tagga är riktigt.
Alltså,
men,
KG Stopp.
Det är lite, då blir det lite som att skvallra.
Nej, det är ju direkt till dem. Man frågar sig, vad håller ni på med?
Ja, okej. Okay, alltså,
okay, KG Stoppet behöver nog ett annat register, tror jag.
Vad är det för en register? Alltså...
Ris efter ryggen.
Ja. Nej, men problemet med KG är att jag har ju hört från källor nära liksom Djurgården att han sitter ju vid, när det är vissa värvningar. De har suttit och kollat på Instagram för att liksom se, oj kolla, det där tycker supportrarna är bra. Så är han likes ändå som dyker upp på Defocus officiella kanaler.
Vadå, så han låter de som har Instagram styra besluten?
Nej, det skulle jag inte säga. Men han, när han gör en värvning så tittar han väldigt mycket på sig. Oj, det här var bra. Vad har de likat? Fattar vilken narcissist.
Ja, du menar. Ja.
Vilken jävla narcissist.
KG.
Alltså jag är topptunner förbannad. Det har ju inte visat sig i något av de här skrifterna än.
Nej,
så länge.
Inte ännu.
Men det är ju möte på torsdag, om jag fattar rätt. Och då kommer jag vara där.
Okej.
Okay, ja, alltså alla medlemmar så.
Ja. Ja.
Vad kommer att hända då tror du som
insats? Då går proppen ur.
Ja, Jesper. Många kommer vara arga och jag kommer också vara en av dem som är lugna ner er. Jag vet hur jag funkar.
Nej, men vad kan hända konkret då med KG Stoppel?
Nej, men Sirius måste ju förstå att det är något som inte stämmer. Men Djurgården har ju heller inga pengar. Det är ju inte bara KG och Garpen det är fel på. Utan det är ju fel på allt från styrelse till spelartrupp. Och det är väl i och för sig KG.
Men det har väl inte Nybro heller så mycket pengar liksom. Så att det går inte att skylla på det i den där serien.
Ja, men de är smålänningar, de har alltid lite pengar från företaget.
Nej, men Djurgården har inte råd att sparka Garpen Löv tror jag. Nej. Och KG kommer ju avgå, men... Djurgården har redan en tränare på lång på listan över sparkade tränare i Fagervall. Och jag tror att Garpenlöv har 2-årskontrakt.
Men nu är ju inte fiasko totalt för Djurgården i alla fall. För att blir de kanske är de 6 bästa som gör upp om ett slutspel sen då. Så att de kan ju hanka sig med där och kanske komma i en andra andning. Och det var så. I fotboll är ju ofta kört och de ligger så långt ner. Då är det fiasko.
Ja, de 6 bästa har ju en direkt placering då.
Ja.
Och sen 7-10.
Ja, men i fotboll är det fiasko för AIK. Detta direkt efter seriestarten i våras. Torskar du som 4-5 matcher så är det borta från allt vad... ära och sånt där heter.
Ja.
Men i hockey är det ju inte så, utan du kan kravla dig upp med kanske några nyförvärv under våren och satsa de sista pengarna och kanske ändå gå till en final i Allsvenskan till slut i alla fall. Det är möjligt. Så att, nej, jag tror inte att man ska då göra fiaskostämpel på Djurgården än.
Vad snäll du är som tröstar Jesper. Glad. Med de orden, är glad Jesper?
Ja, jag blir faktiskt glad nu. Tack.
Nej, men ofta har ju de sämre lagen i Allsvenskan så småningom vänt blad under våren och kommit tillbaka med pukutum Peter. Så att hockeyn är ju inbyggd så att det är inkonsekvent. Liksom, vad du gör på hösten spelar inte så stor roll. Kommer de 6 bästa så finns alltid chansen kvar. Så att medan fotboll och hockey så är det ju som omvända världen, verkligen.
Så är det ju. Nej, men det ger mig hopp i alla fall. Och då blir jag lite glad där. Tack för
Djurgården det, har ju ändå en kostym så att de ska inte vara slagna på förhand emot de här lagen. Ja, Brynäs kanske då, som ju är bra. Men de övriga lagen är ju inte så bra. Jag menar, ta de här smålandslagen. Det är ingen konstighet att slå dem om Djurgården kommer i förlig vind och får några nyförvärv.
Ja, det går ju också rykten om att Kryger och Garpenlöv inte pratar med varandra.
För
att
de bråkade under någon match.
Det ska tydligen ha varit nära handgemäng. Och en sån tränare kan man inte ha. För Kryger är ju ändå den spelare tycker jag som Djurgården har som navet. Och den spelare som skulle kunna föra Djurgården till SHL igen. Men just nu känns det så långt borta. Men tack Mats för ditt...
Det var jag tror för att trösta dig där.
Ja, det var just det. Jag vet också att du sitter och skrattar inombords. Hörrni, tack för idag. Jag har varit nynäst. Okay. Vi tack. Ses och vi hörs.
Tack!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.